Idag är jag ingen mindre än en av Sveriges största poddare hos mig. Han är även författare med den nya boken Beroende. Han blev känd som kungen av Tylösand och nu sitter han här framför mig. Välkommen hit, Nemo.
Tack, kära Martina.
Kul att se dig igen.
Ja, men fint att se dig också. Det var ju några månader sedan.
Ja, det var ju det. Ja. Kan du berätta lite vad vi har gjort?
Vi har ju varit med i samma tv-produktion. Ett program som just nu rullar på Kanal 5 och Discovery ju. Herre på täppan.
Det var ju verkligen på liv och död. Alla lekar, eller vad säger du?
Ja, men det var konstigt det där. Alltså, hur allvarligt allt blev när man väl var där.
Ja.
Man fick ju en annan syn och respekt för folk som tävlar i tv, eller hur? Det var också sjukt.
Ja. Men allt jag ger mig in på blir ju på död och, eller vad säger man, på död, på
ja, liv och död. Död.
På liv och död, ja.
Och hur svårt de mest liksom basala sakerna blev när det var kameror där. Det var så sjukt.
Ja, och man vill ju, det handlar ju om att inte komma sist i en tävling. Och det spelar ingen roll att man är 40 personer, för det handlar ju om att inte vilja vara där på slutet och bli förnedrad. Fast man förnedrar sig själv hela tiden i stort sett.
Ja, det har man ju märkt nu när man ser på programmet, de här hela lekarna. Man ser inte klok ut, men det visste man nästan innan.
Ja, alltså, allt ifrån så här städad matta till med konfetti och
jucka och ha sig. Och,
ja. Ja. Och den där isbiten då som man skulle med den här lilla visselpipan i.
Ja. Smälta en isbit och försöka få ut en visselpipa ur den och blåsa snabbast. Det var hemskt alltså.
Men, och det sjuka är att du tänkte ju mest på dig själv, att du bara inte skulle komma sist. Mm. Och sen när man ser programmet bara, oj då, vissa tog av sig kläderna här också.
Ja, jag vet. Ja, men det känns som vissa av de människorna som var med går in i den här klassiska rollen av sig själva. Så här Robin som Robban bara klär av sig naken och skriker som en gorilla. Man bara, ja, det är väl klart. Det är klart liksom. Så här.
Och det är det som gör ett bra tv så att säga.
Ja, det är väl så.
Han är ju fantastisk. Mm. Den går ju några avsnitt till. Ni får se hur det går. Men det var kul att vara med, eller vad känner du?
Verkligen, och det var ett bra gäng också, tänker jag. Det var ju mycket nya roliga bekantskaper. Alltså, man lärde känna spännande människor och nej, jag tycker det var roligt. Det var väl typ 10 dagar och jag hade väldigt roligt.
Känner du att du har kontakt med någon fortfarande som du tävlade med där?
Lite grann. Jag var på en kryssning med min 5-åriga dotter härom veckan där Dolly Style spelade.
Nej, vad gulligt.
Ja, hon älskar ju dem. Så fick hon träffa dem och hänga med dem. Och de var ju med i programmet också. Så det var ju fantastiskt.
Det var rätt roligt för att min syster skickade en video där hennes dotter, 4 år gammal, dansar till Dolly Style och kan typ texterna utan till, helt sjukt. Och då skickar jag en bild tillbaka till min syra, en bild på mig och Dolly Style. Varpå hon visade det för sin dotter, men hon hade bara blivit sur och sagt, jag vill inte ha en bild på henne.
Nej, men jag tror inte man fattar hur stora de är bland kidsen alltså. För på den här kryssningen, det var ju hysteriskt. Varenda unge kunde varenda låt. Alltså, ja. Det var ju som Beatles.
Helt sjukt.
Ja, otroligt alltså.
Beatles. Ja, du gör bra reklam för dem måste jag säga.
Beatles härligt. For kids.
Beatles, Elvis.
Ja, exakt. Dolly Style. Ja, det är samma låda liksom.
Vi pratar om Dolly Style.
Ja, visst.
Men du Nemo, nu ska vi prata om dig här.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Innan vi kommer in på hela din karriär här, din framgångsrika karriär, så vill jag gärna höra lite om din uppväxt.
Jag tror att min uppväxt har gjort att jag hamnade där jag är på ett sätt. Att jag liksom har sökt mig till uppmärksamhet och bekräftelse på ett ganska sjukligt sätt, tror jag, genom livet. Jag har en ganska rörig uppväxt och barndom, och jag tror att just bristen på vissa basala saker som uppmärksamhet, kärlek, bekräftelse gjorde att jag ganska tidigt kände att jag behövde söka det utifrån. Och det gjorde jag från start, alltså, ja, men det här klassiska klassens clown och allt sånt där. Och det känns som att hela mitt liv har varit ett sökande efter att stilla ett inre tomrum genom yttre saker. Och det har tagit sig väldigt destruktiva uttryck. Det var väl egentligen först när jag blev nykter som jag fattade att jag kunde liksom hantera det här tomrummet och det här ohanterliga känslolivet på ett sundare sätt. Vilket jag försöker göra idag efter min bästa förmåga. Men jag vet inte, min uppväxt, den är ju rörig liksom. Det var två föräldrar som hade vissa issues på sina sätt. Det var missbruk runt mig och sådär. Och jag hade fem syskon, så... Ja, man kan ju göra matematiken där att det blev ganska oroligt. Och sen fanns det ju fina stunder också. Det var ju inte becksvart, men det fanns absolut brist på saker som jag tror att varje barn behöver för att bli trygg, liksom, få en självkänsla och så här. Mina föräldrar gjorde garanterat så gott de kunde utifrån sina förutsättningar och var de kommer ifrån, men ibland räcker inte det.
Var dina syskon yngre än vad du är?
Jag är nummer fyra, ja. Så att jag är mitt i flocken, kan man säga.
Och hur har det gått för de andra syskonen?
Man kan väl säga så här att alla mina syskon har väl fått vissa issues på olika sätt. Jag är nog den enda som har blivit liksom alkoholist och narkoman och börjat knarka i massor och sådär. Men alla har, ja, sina problem som de har fått. Och jag tror att allt det här kommer ju från barndomen. Men det är intressant ändå hur olika människor formas och präglas av samma uppväxt. Fast det tar sig som olika uttryck. En har väldigt svårt socialt, en har väldigt svårt i relationer, en har väldigt svårt med andra issues och så här. Men, ja.
Har ni syskon kunnat sätta er ner med era föräldrar?
Alltså det är lite olika där. Jag upplever ändå min relation med mina föräldrar ganska bra idag. Om jag håller på lagom nivå. Så man upptäcker att man kan bestämma själv.
Med en armlängds avstånd.
Exakt. Man kan ju bestämma själv hur mycket relation man ska ha med sina föräldrar. Det var ju en otrolig upptäckt. Men jag har snackat med båda mina föräldrar om min uppväxt. Och liksom, det finns inget ont blod där. Jag har förlåtit dem för det. Men jag tror att mina syskon och jag har ganska olika bild av uppväxten. Och det har varit svårt för mig. För att till exempel jag och mina småsyskon, de fick ju en pappa som hade blivit nykter. Och det innebar ju att han var ganska kompenserande då och ville väga upp för det han har gjort tidigare. Och då fick de liksom allt. Medan jag hade fått uppleva en pappa som söp och tog piller och sov mest. Och det gjorde ju så att det skapade ganska mycket avundsjuka och bitterhet i mig liksom. Så det är svårt när man har olika bilder av en uppväxt. Och då får man verkligen ha respekt och ödmjukhet inför det. Det är inte lätt alltså.
Ja, så dina yngre syskon har ju en helt annan bild av din pappa, ja, såklart. Som en fantastisk far.
Ja.
Och det fattar man ju. Det är inget konstigt. Och jag förstår också den här avundsjukan. Speciellt när man växer upp och tänker, men älskar han dem mer än han älskar mig, såklart. Och det är ju svårt för barn att ge uttryck ibland för sina känslor. Mm. Din mamma, höll hon också på med missbruk?
Nej, men hon hade andra issues. Hon har haft mycket problem med andra beroenden. Mycket så här relations- och sexproblem. Och varit ganska så här knäpp i det. Så hon hade andra liksom issues. Så att det var ju två föräldrar som hade sina kamper. Så att det blev ju svårt för dem att tillgodose alla barnens behov.
Var kommer du ifrån?
Jag är född på Södermalm i Stockholm. På den tiden där Södermalm var verkligen Södermalm. Det var en bohemisk vänsterfamilj och det var lite happy flower power och så här över hela uppväxten. Så där. Så det var ju en ganska vänstervriden uppväxt, får man säga.
Fick du stöd av andra vuxna? För du verkar ändå ha klarat skolan ganska bra socialt med polare och sådär.
Ja, men socialt har nog alltid haft det ganska lätt för mig att komma folk nära. Ganska snabbt. Och jag tror att det var därför min intervjupodd slog igenom, för att jag kom folk ganska nära på första mötet så här. Kom folk in på huden för att man blev kompis med sina gäster på bara några minuter. Och den gåvan har jag alltid haft och det är väldigt fint. Men Jag tror att att säga att jag skoltiden, att jag klarade den, det var med nöd och näppe. Verkligen, det var ju, jag hade det tufft alltså, hela skoltiden och betygen och sånt, det var liksom inget vidare, men jag tog mig igenom den ju. Men socialt var lättare och jag hade nog inga riktiga vuxna förebilder runt mig, tyvärr. Alltså jag hade en ganska fin farmor och så här, men ingen sån här så trygg vuxenpunkt som jag kände att jag ville gå till när det var tufft. Det hade jag inte, och det är
inga kompisars föräldrar som du gillade att hänga hos eller något sånt där?
Jag gillade att hänga hos mina kompisar. Men det var mest för att de hade så mycket saker där som vi inte hade hemma. TV-spel och ett fullt kylskåp där man kunde ta vad man ville och såna här saker som vi inte hade. Medan mina kompisar gillade att hänga hos mig, för där fanns det inga regler. Det var totalt gränslöst liksom. Så snacka om att man liksom så här ser olika saker, ett värde.
Det där är jag så uppvuxen med. Jag tyckte ju så synd om mig själv när jag växte upp, för att mina kompisar fick göra så mycket mer än vad jag fick.
Mm.
Och det var så vidrigt att växa upp, tyckte jag, hos en familj där det fanns regler. Och idag är man ju glad för det.
Verkligen, kan jag säga. Alltså. Att inte ha några tydliga regler och gränser i ett hem, det formar ju en gränslös individ. Och det, jag levde ju många år i gränslöshet liksom, och det är inget jag rekommenderar någon.
Och det är ingenting du ger dina barn, hoppas vi.
Nej, gud. Hela min livsgärning handlar ju om att ge mina barn den uppväxt jag inte har fått. Liksom. Och det,
hur är dina föräldrar med dina barn?
De är ganska fina faktiskt. De är tillgängliga och ställer upp och finns där. Och jag tror att de båda ser någon slags liten revansch i det också. Och det är ganska fint. De hoppar in som barnvakter och är väldigt så här. De tycker mycket om att vara med mina barn. Och det uppskattar jag mycket. Så jag försöker liksom fokusera på att de finns där nu. Istället för att gräva ner mig i hur jobbig uppväxten var. För att det är lätt att hamna i det. Alltså, och jag märkte ju det. Att när jag blev nykter så märkte jag att jag bestämmer ju över mitt mående idag. Jag har ansvar över mitt liv idag. Jag kan inte gå runt och alltså skylla allt på min uppväxt. För då står jag bara och trampar i gyttja liksom och kommer inte framåt. Så att jag vill fokusera på att mina föräldrar idag är fina och hjälper till liksom. Om man har relationen på en lagom nivå.
Och som du säger, stå och trampa i gyttjan, då kommer man ingen vart.
Nej.
Men man ska ju veta det också, att det krävs en viss styrka att ta sig ur det där också. Och alla har ju inte det på något sätt.
Nej, det är jättetufft. Alltså, och eftersom att man så lätt hamnar där när livet är tufft. Det är så himla bekvämt och tryggt och bara så här, men det beror på min uppväxt. Då frånsäger man ju sig allt ansvar. Då säger man, jag har ju inget ansvar här. Mina föräldrars fel, ja. Vi säger så. Men man fattar ju också med tiden att man liksom, jag blev 25, jag blev 26, jag blev 27 år och liksom livet gick inte framåt och så här, hur ska jag förändra det? Ja, men då måste nog jag börja göra annorlunda liksom så här. För att det är en sak att använda sin uppväxt som en förklaring, för det kan ju absolut vara en del av förklaringen, men det får aldrig bli en ursäkt att stå still och bara trampa och för då blir det liksom så här, då blir det bara trampande, exakt, och då hamnar man ingenstans.
Har du en bra relation till dina syskon?
Det är lite olika, men jag har en relation till alla. Vi ses väl lite på födelsedagar och högtider och sådär. Och jag tror vi kommer träffas nu allihopa på jul och sådär. Men jag är inte jättenära med någon. Och det är nog både medvetet och en nödvändighet, tror jag. Jag känner att vi alla har våra liv, våra håll och ännu mer sen jag fick barn själv, så känner jag att jag har liksom mina barn och det är liksom det jag vill lägga min tid på när jag inte jobbar och tränar och så. Sen så är jag jätteglad om syskonen så här vill träffa mina barn och vill lägga tid på det, men jag kommer ju aldrig kräva det eller förvänta mig det, för att jag har lärt mig att förväntningar och sånt, det gör bara mig besviken. Så.
Ja, du har helt rätt i det. Du är så klok, Nemo.
Ja, tack.
Jo, men det är verkligen, och det du säger är självklart, men det kan ta många, många år för människor att komma fram till det självklara, så att säga.
Ja, men sen vill jag också tillägga att det är en sak att säga saker och det är en sak att leva i det också. Jag försöker ju att leva i allt det här som jag säger nu, men det är klart att jag också kan bli jätteledsen om ett syskon till mig glömmer att gratta min dotter när hon fyller år och sådär, och jag är inte mer en människa liksom, så här. Men jag försöker ändå liksom så här lägga band på mig själv och inte ha så mycket förväntningar.
Just det med födelsedagar. Nu är jag ju uppvuxen i ett tryggt hem med mamma som stod och bakade bröd varje dag och grytan stod på spisen. Men just när det kom till födelsedagar, jag menar vi levde ändå på soss och var rätt så här fattiga. Mm. Jag tror hon liksom förbifarten sa grattis på födelsedagen, kul idag fyller du 15. Men det var ju inte så här väckning på sängen eller så. Och vi har ju syskonslingan, nu fyller min son 18 häromdagen. Då skickar jag alla å grattis Axel, hej och hå, och hon ringde upp. Men jag tror att just födelsedagar för mig betyder ingenting. Alltså förstår du, men jag tror säkert om man inte har fått den där tryggheten. Eller alltså, det låter så paradoxalt, för mina barn, jag kommer ihåg att jag glömde min dotters 7-åriga födelsedag, men då hade jag skickat dit 2 syrror och gudföräldrar, hon fick en cykel och det var jättefint ordnat. Då spelade jag in ett annat tv-program. Nej, men det får jag ju höra än idag. Mm. Jag bara, men vänta lite. Är du traumatiserad nu för att du fick en fantastisk födelsedag i alla fall? Mm. Så att ibland kan jag tycka det här just med. Men samtidigt, I don't know. Och jag bryr mig inte alls om födelsedagar. Jag vet inte om det är något fel på mig. Eller så känner jag mig bara trygg i mig själv och struntar i det.
Men det finns mycket paradoxer i just föräldraskapet. Och det tycker jag är intressant det där. För att det är, som med mig till exempel. Så när jag skulle få barn så var det som att jag kände intellektuellt. Att jag hade en tydlig mall. Att vad ska jag ta med mig från min barndom och vad vill jag göra annorlunda? Och så rent intellektuellt så kände jag då att det kommer göra mig till den perfekta föräldern. För jag vet vad jag inte vill ge vidare och vad jag vill ge vidare. Men sen när man väl får barn så är det en helt annan verklighet. Och som du säger också, man är ju väldigt formad av sin uppväxt. Så det blir som att jag ofta får gå liksom, jag får gå tvärt emot mina instinkter. För att jag är formad på ett visst sätt, men jag vill göra på ett annat sätt. Så jag får konstant försöka vara medveten för att göra annorlunda. Och det är jag ju inte alltid. Absolut inte alltid. Alltså när jag inte är i toppform eller inte har sovit eller är stressad, då faller jag absolut in i min pissiga barndom. Och i värsta fall så gör jag liksom samma misstag som mina föräldrar. Det är ju så. Så det är inte så lätt som att bara säga så här, okej, jag vet hur jag vill vara. För att det är liksom verkligheten med små barn är ju en helt annan sen.
Nej, och jag förstår det klart, stress och irritationer och sömnlöshet och allt det där gör ju inte en sämre människa, såklart. Och det är precis som du säger, och det finns ju också en klokhet i det, att förstå att om du faller tillbaka i att göra som dina föräldrar gjorde, det blir ju bara destruktivt. Mm. Medan i mitt fall så blir det ju att, nej men maten ska stå på bordet, kylen ska vara full. Barnen ska alltid kunna komma hem och äta och sådär, för att jag själv hade det så. Och då blir ju inte det destruktivt, det blir ju en naturlig känsla bara, för den känslan hade jag när jag växte upp, så man vill ge dem lite samma känsla som man själv mådde bra av. Men har man mått dåligt hela livet, då vet man ju inte hur känslan av att må bra är. Sen kan man ju komma fram till det med psykologer, eller man hittar sig själv eller vad det än är. Och då är det så klokt av det att säga så här, okej, jag känner det här, men den känslan, det var ju den jag mådde dåligt av, så då gör jag tvärt emot. Och som du säger, man är bara människa, det är klart man tappar det ibland, alltså det gör jag också. Jag menar, hur många gånger tror du inte tofflan åkte i luften, bara, oj, pappa, förstår du? Mm. Och då går man tillbaka och bara, halmassal på arabiska, så slänger man den efter dem liksom.
Ja, men det är också så här att man får en helt annan förståelse och ödmjukhet och respekt inför sina föräldrars tillkortakommande när man själv får barn. För det är ju så här lätt att säga så här, men ni gjorde så mycket fel och det där. Sen får man själv barn och inser hur svårt det är och liksom så här, alla delar man ska liksom så här, sätta gränser och komma ihåg saker och hantera. Det är ju svårt liksom. Och man ska bara göra så gott man kan. Det är ju det enda man kan göra liksom.
Det kan jag ju säga till min 13-åring. Jag drack aldrig, jag tog min första drink när jag var 35 år. Det där är haram. Och så bara hör jag mig själv bara, okej, haram. Jag tror hon bryr sig om vad haram är.
du kan ju försöka i alla fall.
Ja. Strunt samma. Ja. Det är inte lätt för någon, Nemo.
Nej, det är inte det.
När är du med i Kungen av Tylösand? Och hur hamnade du där?
Kungen av Tylösand var 2010 och då levde jag ett liv där jag festade och röjde och jobbade på charterorter och sådär. Och jag var väl 22 tror jag då. Men mentalt kanske liksom ett barn verkligen. Jag hade ju ingen mognad alls. Och jag blev castad till det programmet i på en charterort när jag var där, så hörde de av sig. De hade hört talas om mig genom en kompis som sådär. Och då ville de ha med mig. Och jag bara, aha, ja, vi kör liksom. Och det sjuka var att det var så jävla självklart. Som jag sa tidigare där i den här podden, att jag har alltid sökt mig till det. Det här inre tomrummet, den här uppmärksamheten. Jag kände bara att när programmet hörde av sig, för mig var det så här, jag hade väntat på det. Det var självklart. Ja, jag ska bli känd. Ja, jag ska stöka i tv. Ja. Och mina kompisar var inte heller förvånade. De bara, ja, det här var väl det, här är det du ska göra. Det här visste vi redan.
Det var ditt kall.
Ja, men det var, och det är så jävla sjukt att det är så här, för jag tror vanliga reaktioner när någon berättar något sånt till, och så här, shit, vilken grej. Men jag var mer så här, ja, nej, men det ska jag göra.
Nej, men jag förstår det 100%. Och jag tror att tänker man på någonting tillräckligt mycket och intensivt och bara känner det, så blir det så också.
Ja, verkligen.
Men du har nog lite grann av ett sjätte sinne.
Kanske.
Ja, men så är det. Jag vet precis vad du pratar om. Och då är du med i det här, Kungen av Tylösand. Och där festar du och gökar, tänkte jag säga. Krökar.
Ja, men både och.
Ja.
I mängder.
Jag vill bara få dig att säga.
Ja, nej, men det var ju historiskt mycket gökande var det. Får man säga. Och det blev ju... Det var så konstigt det där att bli sån där... Vi pratade lite om Dolly Style och Beatles förut. Men det var ju verkligen att bli rikskänd i en viss generation över en natt var väldigt, väldigt märkligt bara. Och just rikskänd som stökare, supare och knullare. Det blev ju som att man blev knullnemo med hela svenska folket liksom. Alltså i min generation i alla fall.
Låg man i tv då? Såg man när du hade sex i tv?
Ja, jag tror jag låg med 3 tjejer i första episoden. Det var liksom på den nivån.
Alltså tillsammans eller en var för sig?
En var för sig.
Okej.
Okay. Och nej, men det var väldigt extremt liksom. Och det, jag tror så här att det här snabba kändisskapet är ju väldigt, väldigt farligt för människor som inte har en trygg insida. För att du kan tänka dig själv att du går runt och söker något att fylla upp ditt tomrum med, och så får du det i ett sånt kändisskap och det fylls ju upp, men sen när det här kändisskapet börjar dala, då är ju det här tomrummet större än någonsin liksom. Och det var ju lite då drogerna kom in för mig. Det var verkligen som att jag hade inget sätt att hantera det här på. Så jag visste inte vad jag skulle göra. Så det var jävligt otäckt alltså, att känna att så här, jag har kunnat leva med det förut på olika sätt, men nu var det ju större än någonsin. Och det var bara så här, ja, men vad är min sista utväg liksom.
Och vilken kanal spelades det här upp på?
Samma kanal som vi verkar i nu.
Kanal 5, då förkärlek till 5:an.
Ja, men det är roligt att när man pratar med folk som jobbade på det här uppe på trappan, så använder de liksom fortfarande Kungen av Tylösand som ett exempel på den stökigaste, värsta, mest extrema produktionen någonsin, där alla var fulla. Även så här producenterna och bakom kameran, alla var fulla och alla, det var kaos liksom. Så det är så här, ja, det är ett avskräckande exempel på hur en produktion ska funka.
De hade fått kicken direkt och folk hade fått reda på
det. Ja, det fick folk i realtid, där kan jag säga. Alltså inslagsproducenter försvann bara så här. Men vart tog han vägen? Nej, men han fick gå så här. Alltså under inspelningen.
För det var så.
Ja, det var sånt kaos. Och det var så mycket hetsande och det var liksom snacka om gränslöst. Men de hade fått ett uppdrag, det var att bräcka Paradise Hotel till varje pris. Och ja, det gjorde de ju.
Och vilka var med där? Det var du och några killar till?
Det var jag, Joakim Lundell. Det var hans första tv-gig. Han kallades Jockey Boy på den tiden. Och sen så var det 2 killar till och 4 tjejer. Så vi var 8 pers.
Okej, och det var med de här tjejerna ni låg då?
Nej, det var turister. Alltså programmet var att vi var i ett strandhus i Tylösand, då utanför Halmstad. Och vi hade i uppdrag att sköta en liten poolshop. Och det var liksom ingen tävling, det var inget sånt. Det var bara, ni ska supa, ni ska stöka och röja och vi filmar er liksom.
Och hur gick det för poolshoppen?
Aja, fan alltså, första gången vi skulle dit, jag var så bakis, jag bara spydde runt där och bara... Ingen jobbade ju, alltså det var bara för syns skull, för att kunna använda samma koncept som föregångaren, som var Jersey Shore hette föregångaren, och det var det samma premiss liksom. Men nej, det var liksom...
Hur många avsnitt var det?
8.
Och det gick jättebra?
Det gick jättebra, som sagt, det bräckte ju Paradise Hotel och som sagt, alla i generationen 18-25 såg på det, så man blev ju verkligen superkänd över en natt. Och det var ju... Men det var så pass stökigt att sista episoden, alltså avsnitt 8, det blev liksom ett best of avsnitt 1-7. För de avbröt inspelningen för det var så mycket kaos. Det var liksom så här, poolen var bara liksom, var bajs och kiss i poolen. Det var sån jävla nivå av grisighet så det går inte att så förklara alltså. Det var så äckligt alltså, alltihop bara.
Var du rena lakan i sängen?
Nej, nej. Och jag minns hela grejen där med att när jag bara låg där och tittade upp i kameran och bara, du vet, när jag låg med min tredje tjej så gjorde jag upp i kameran bara så här, nummer tre, så här med fingrarna så här, för att produktionen hade sagt åt mig att göra det, du vet. Man är så jävla trasig och osäker och vill bara göra dem glada liksom. Det var bara det handlar om.
Du var ett barn själv, Nemo.
Ja, jag vet, jag alltså, vet.
Det, man får inte glömma det heller. Och, nej. Och det är klart, man vill göra bra tv, det är det handlar om. Men efter det så säger du, efter 2010 så super du ner totalt och tar droger.
Man kan säga att 2010 och Kungen av Tylösand skyndade på någonting som nog skulle hända oavsett. Alltså mitt ras. Det var ju kul efter programmet. Alltså jag skulle ljuga om jag sa något annat. Det var ju superkul att åka ut till Sverige och festa och supa. Och
knulla. Alla kände igen
mig. Ja, men det var ju jättehäftigt såklart. Framförallt för en kille som mig som bara skrek efter det. Så det var ju verkligen världens kick. Det var ju knark på hög nivå att få all den här uppmärksamheten. Men sen när det dalade och massa saker hände i samband med det, massa skandaler och skit kring mig och så det var en stor fallhöjd för mig och i och med det raset så var det som att det var väldigt svårt för mig att ordna upp mitt liv. Jag var väldigt dömd av svenska folket och kändiskapet hade dalat och då blev det som att jag flydde till drogerna för att jag liksom inte orkade med hela min tillvaro och jag hittade drogerna och det var fantastiskt. Det var verkligen lösningen på alla mina problem. Det fick mig att känna mig behövd, trygg, älskad. Alltså allt jag hade sökt i mitt liv fann jag i drogerna på något sätt.
Det var därför det kokain då?
Det var egentligen alla uppåtdroger du kan tänka dig. Men jag fastnade mycket för internetdroger. Så här designdroger kallades det. Men mycket kokain också. Kokain.
Men tänk om du hade dött?
Ja, det var nära kan jag säga. Det var ju, alltså jag hamnade på akuten och jag fick psykoser och jag var, alltså det var tillfällen där jag var vaken i liksom 5 dygn utan sömn, utan mat. Jag bara knarkade i 5 dygn i sträck och då kan man ju dö liksom. Men det, jag hade liksom gett upp tror jag. Jag hade försökt att ta vanliga jobb men jag fick bara sparken på grund av min historia och allt skit som fanns om mig på internet och sådär och. Så jag gav upp. Jag kände mig såhär, jag kan lika gärna supa och knarka till the bitter end på något sätt. Och jag visste ju någonstans också i det här att om jag någon gång ska ordna upp mitt liv, då måste jag göra det helt själv. Jag kommer aldrig kunna få någon anställning någonstans för att jag har så mycket skit på mig liksom. Och nu sitter jag här idag och har gjort allting själv. Och det vill jag inte säga för att skryta, men jag var tvungen att göra så. Poddarna har jag gjort själv och föreläsningarna, böckerna, allt är liksom, jag är self-made och det var för att jag inte hade något val. Så det är mäktigt alltså.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Fick du någon stöd utav dina föräldrar?
Mina föräldrar, de försökte såklart att ge mig stöd, men jag tror så här att närma sig någon som super och knarkar, det är ganska svårt alltså, att vara anhörig i det. Man, den här balansgången mellan att ge kärlek och stöd men inte falla in i medberoende. För att när du är medberoende så blir du en människa som möjliggör ett missbruk och det vill du inte heller bli. Så att jag tror att de försökte liksom finnas där, men de försökte sätta gränser också. Och det var svårt för dem. Det finns ju inget svårare än att ha ett barn som missbrukar. Att liksom så här förhålla sig till det. Det är ju totala mardrömmen såklart. Men de gjorde så gott de kunde och försökte liksom. Men det var ju, jag behövde komma till punkten själv där jag faktiskt fattade att jag måste göra en förändring. Och när det väl skedde för mig så var ju de personerna som körde mig in till behandlingshemmet. Mina föräldrar, det var ju så.
Och när nådde du botten? När kom vändningen?
2015 på sommaren där så hade mitt liv rasat helt. Det var ju liksom, det var kronofogden, det var ja, men psykoser, det var domar, det var beroendeakuten och allt bara gick som ett ekorrhjul liksom. Och då fick jag chansen att komma iväg på ett rehab, ett behandlingshem, och väl där borta så var det som att jag första gången någonsin lyssnade på folk när de pratar om det här beroendesjukdomen och så. Att jag förstod att det var en sjukdom och jag förstod att jag inte bara var en hopplös jävla fuck up. Jag förstod att man kunde tillfriskna och ta sig ur det. Och när den poletten föll ner så var det som att allt förändrades på något sätt. Jag kunde se en framtid och jag kunde liksom sluta slå på mig själv så jävla mycket. För jag hade gjort det så många år. Liksom. Och jag kunde sluta skylla allt mina föräldrar. Jag har ett ansvar här, jag kan göra förändringen och jag kan se en väg framåt. Så det var en omskakande upptäckt att förstå att det var en sjukdom och att det liksom inte bara var ett jävla...
Ja. Kunde du under den här tiden antagligen skylla allting på alla andra? Mm. Det är ändå alla andras fel.
Ja, jag skyllde på mina föräldrar, jag skyllde på kungen av Tylösand-produktionen, jag skyllde liksom på alla i min närhet och det var svårt att se min del i saker eftersom att jag var så upptagen med det. Jag hade liksom någon slags tunnelseende. Jag var väldigt begränsad i vad jag kunde se.
Skulle du säga som råd att när man hamnar i skiten, att låta folk verkligen landa i skiten, att inte försöka hjälpa för mycket för att de själva ska nå botten innan man kan ta tag i dem? För ibland hjälper man ju, försöker och så här, okej, du får det här men använd inte till sprit och gör det här, men försök att inte var kriminell, du får det här, att man hela tiden liksom lyfter upp någon från skiten, eller ska man bara låta någon landa i skiten?
Det är en jättebra fråga och en av de svåraste frågorna som finns kring just beroende och medberoende, men jag brukar säga som så att sätt kärleksfulla gränser. Sätt gränser för dig själv, för att det är väldigt, väldigt nära att falla in i medberoende, som du själv är inne på där. Att till exempel, jag vet att jag intervjuade en kvinna i min beroendepodd som hade en dotter som missbrukade. Och hon hade som regel då att dottern fick alltid vara välkommen när hon hade en riktning åt rätt håll. När hon försökte bli clean, då var hon välkommen. Men om mamman då märkte att dottern var i ett race där hon bara stökade och inte hade någon ambition att bli clean, då var hon inte välkommen. Och jag tycker det är en ganska bra ram att ha. Att man liksom, inte minst för sig själv. För att annars blir det som att man bara, hela ens liv handlar om den som är beroende. Det är liksom, så ska det inte vara heller. Alltså,
men är det inte, kan man inte då vända på det? Jag hörde det här på ett radioprogram. Älska mig som mest när jag förtjänar det som minst, för då behöver jag det som mest.
Såklart, och jag tror aldrig man ska tumma på kärleken. Men man kan liksom inte hålla på och jaga någon som inte vill få hjälp heller. Någon som inte vill bli clean. Det går ju inte. Det är omöjligt. Alltså det har ju folk lagt så mycket tid på, och jag själv och sådär. Det går ju inte. Villigheten måste komma inifrån en själv. Och annars blir det som att hela, om jag ska till exempel jaga dig och få dig och vilja bli nykter och du inte vill det, då kan jag jaga dig en hel livstid. Och under livet så försvinner ju mitt liv. Det är ingen poäng heller.
Nej, man måste nog krascha kanske.
Ja, någon slags villighet måste man ändå hitta. Någon slags kapitulation. Och jag tror att just uttrycket nå botten för att ta sig upp, det är jag inte så förtjust i, för att då blir det som att man konstant letar efter sin botten. Och min botten var ju i en kista. Jag hade varit död om jag tänkte så. Men jag tror absolut att man måste hitta någon slags kapitulation, att känna så här, ja, men nu vill jag ändå ha en förändring. Och den villigheten, den kommer ju och går oftast, och därför är det så viktigt att agera när man väl känner det.
Kommer du ihåg känslan nu när du satt och tänkte, nu åker jag in på rehab?
Ja, det var hemskt alltså. Det var ett ögonblick av totalt jävla nederlag och skam och skuld och en känsla av att livet var helt över. Jag satt i baksätet på min pappas bil och min mamma och min pappa körde mig in då, och jag bara grät och grät och grät och svettades ut kemikalier, och jag tror de grät också. Det var fruktansvärt, för jag kände att nu är mitt liv över. Det här är slutet. Det här är liksom det ultimata nederlaget. Men det sjuka var att det var där mitt liv började. Det var liksom första dagen på mitt liv, kan man säga. Och det vill jag verkligen trycka på, att alla de här rädslorna man har inför ett nyktert liv, ensamhet, att det ska bli tråkigt, det är bara rädslor. Det är föreställningar och det är mönster som sitter djupt. Och det är klart att man är rädd. Det är ju en stor omställning. Men jag är en människa som inte kan ha tråkigt. Jag skulle dö om mitt liv var tråkigt. Alltså jag har världens roligaste liv och om jag inte tyckte det så skulle jag börja supa och knarka igen. Det är ganska enkelt, så är det verkligen. För jag har liksom inget självändamål i att sitta här och få folk nyktra. Alltså så här, jag pratar om det för att jag upplever det och för att jag tycker det. Och som sagt, hade jag inte tyckt det hade jag inte levt det. Det är ganska enkelt liksom. Men jag förstår rädslorna och jag förstår oron för att jag var själv varit där. Och det var jag verkligen i bilen där på väg till behandlingshemmet. Det var usch alltså.
Jag vet ju många som mår dåligt och kastar otroligt mycket skit i nära relationer på en person som försöker hjälpa en. Hur ska man hantera då dina utbrott och dina känslor som en närstående?
Jag tror att det är jätteviktigt att ta hjälp, även som anhörig och medberoende. Det finns massa 12-stegsgemenskaper i Stockholm som är just för medberoende och anhöriga. Det finns terapeuter, det finns jättemycket hjälp att få. För att det är rätt svårt att hantera det, för man kan ju lätt ta det personligt som att man själv gör någonting fel. Men det är ju inte så. Alltså de här människorna är ju sjuka och det handlar om att de vill försvara sin drog eller sin alkohol. Och det är liksom, de vill inte er illa. Det är svårt att se det, men det är så det är. Och det är någonting man får lära sig när man tar hjälp för det.
Du hamnar på behandlingshem, du blir ditkörd av dina föräldrar, sen börjar din resa där.
Mm.
Och du måste ha varit ett helvete första 2 veckorna, tänker jag.
Ja, det var jättetufft. Dels behandlingen, men också att komma utifrån, att möta verkligheten igen. Och det var jätteläskigt att okej, nu ska jag undvika de här gatorna, undvika de här människorna, undvika festerna, byta sektion på Bayern-matcherna. Alltså alla de här förändringarna jag behövde göra för att jag liksom var rädd och för att jag behövde. Alltså, och jag kände att vissa grejer var verkligen tråkiga att behöva göra, men det handlade också om att jag ville förändras. Jag ville göra den här förändringen och då behövde man göra vissa uppoffringar i början. Men jag vill poängtera att det handlar just om i början. Alltså om jag idag känner för att gå på rave eller stå i klacken på Bayern-match eller vad som helst, så är jag en fri människa. Jag kan göra vad jag vill och det rör mig inte i ryggen om någon knarkar framför mig idag. För att jag lever i tillfrisknande, jag tar hand om mig själv och jag har verktyg att hantera det. Men i början där så var det ju svintufft. Då var det verkligen så här: jag behöver omge mig av nyktra människor, jag behöver gå på massa 12-stegsmöten, jag behöver liksom ta hand om mig själv och verkligen minimera riskerna för ett återfall.
Du hade behövt en batina i ditt liv.
Ja, men redan då kanske. Fan, det fick dröja 7 år till, tyvärr.
Du var en tillfriskad.
Ja, exakt. Det var tur var väl det kanske.
men vad fasen, herregud. Alla har sitt bagage, Nemo.
Och grejen var, jag tror också att det viktiga för mig att motivera mig att fortsätta det nyktra livet var att det hände så mycket sidovinster ganska snabbt in i min nykterhet. Alltså min Nemo möter en vän, min intervjupodd slog igenom snabbt. Jag fick frågor om att föreläsa. Min tjej jag dejtade då blev gravid och jag fick bokkontrakt. Det kom så mycket saker till mig och allt det här motiverade ju bara mig att fortsätta på den nya nyktra inslagna vägen. För då blev kopplingen så tydlig att jag får ju allt jag har drömt om när jag är nykter. Varför ska jag då gå tillbaka till det gamla för där var ju allt kaos. Då kunde jag se det så klart liksom. Och det var väldigt fint och viktigt för mig att få så mycket sidovinster.
Du har ju över 400 avsnitt i Nemo möter en vän. Du har fått över 200 artiklar i tidningarna. Du har en av Sveriges absolut största poddar. Sen har du ju även en till podd som heter En beroende podd.
Mm.
Är det lätt att sära på de här poddarna?
Jag tycker att i mitt arbetsliv så har det verkligen skänkt en extra dimension att få jobba med en till podd. För det blir som att Nemo möter en vän blir underhållning. Där träffar jag kändisar vecka ut och vecka in. En beroende podd handlar just om beroende och missbruk som är min hjärtefråga. Och där försöker vi krossa tabun kring beroende, sprida kunskap och hjälpa människor. Och det blir som att en podd blir nöje och en podd blir allvar. Och det skänker verkligen mycket tillfredsställelse för mig yrkesmässigt. Så jag är superglad över att kan verkligen hålla isär det. För att det är 2 helt olika saker.
Du skrev ju också en bok som du sa. Du fick ett bokkontrakt som heter Ingen.
Mm.
Och det är vad Nemo betyder på latin.
Just det. Ja. Så jävla deppigt egentligen. Men det kändes så här.
Nobody.
Ja, men det var lite så att när jag fick bokkontrakt första gången 2018 där, så var det som att jag har ju oftast känt att jag har ingen självkänsla, jag har ett så här tomrum i mig. Och så fick jag höra att Nemo betyder ingen på latin. Och tänkte jag så här: okej, boken får heta Ingen. För att det ska vara som att jag liksom beskriver vägen från ingen till någon. Så jag tyckte det var fint. Och lite sorgligt.
Känner du att skriva boken, gjorde du helt själv eller hade du en medförfattare?
Jag har skrivit båda mina böcker helt själv.
Du ser, du lärde ju någonting i skolan i alla fall. Jag sa att du var en smart kille. Har jag inte sagt det så säger det.
Ja, men tack. Jo, men vad fan. Skriva har jag tyckt om att göra faktiskt inom
livet.
Ja,
men du är intellektuell.
Ja, tack.
Vad jag skulle säga var, kunde du känna, det är egentligen den frågan för att jag tror att svaret är ja på den, men jag vill ändå ställa den. Kunde du känna att det var en terapi att skriva boken?
Första boken eller andra?
Första.
Första boken kändes som att... ja, delvis. Det var ju... Jag fick gå tillbaka genom livet och skriva om hela mitt liv. Och det blev som att då skrev jag verkligen om allt. Medan min nya bok handlar verkligen om beroende och missbruk. Per se liksom. Bok nummer ett, det var ju verkligen att jag berättade om hela mitt liv. Och det blev ju som att jag fick lyfta på gamla stenar och prata med folk och sådär. På ett sätt som var ganska terapeutiskt, absolut. Och jobbigt liksom. Och smärtsamt. För man fick ju svart på vitt mycket som man hade oroat sig för och tänkt så här. Och lite förståelse för ens egna mönster och så. Men jag skulle säga att just den terapeutiska biten har varit ännu större med bok nummer två. Just för att den handlar så mycket om just hela den biten.
Hur tog din familj första boken? Hur tog de emot den?
Olika. Jag kan väl säga som så att vi är 8 stycken i familjen ju. Jag har ju 5 syskon och jag tror bara 2 stycken har läst den. Min mamma har läst den och min storebror. De andra har inte gjort det och det blev jag ledsen över först. Men nu är vi där med förväntningar igen. Alltså jag har ju all respekt för att de kanske inte vill läsa den och inte känna att vissa grejer stämmer. För som vi var inne på, det här med hur olika upplevelser syskon kan ha av en barndom. Alltså jag kan förstå att mina småsyskon skulle bli provocerade av att läsa grejer som de inte tycker stämmer. Det är jag all respekt för. Så jag förstår att de inte har läst den. Det gör jag verkligen. Även om det känns tråkigt, såklart.
Och hur var mammas reaktion?
Mamma tyckte den var bra. Hon tyckte den var lättläst och att jag skriver som jag pratar och sådär. Och det var liksom, jag är ju ingen akademiker. Jag är ingen riktig författare egentligen. Jag skriver ju på ett sätt så att man ska kunna läsa den. Även om man har ADHD eller så, som jag har. Så att jag försöker skriva så att jag kan läsa den också.
Förlåt att jag tar ADHD, du tycker inte jag har det.
Jo, men det jag tror halva casten i det här programmet hade det på riktigt.
Ja, det var... mamma hade inte varit där annars.
Nej, verkligen, det är så. Nej, men mamma tyckte den var bra och så här, men jag tror inte hon tyckte den var ett litterärt mästerverk, men att den fyller sin funktion.
Jag tycker den är litterärt mästerverk.
Ja, tack.
Du säger ju själv att du träffade din tjej, du fick barn, du har ju 2 döttrar idag. Mm. Hur är det? För att ni skilde er ganska snabbt när barnen var rätt små.
Precis, det var ingen normal relation kan man säga. Vi dejtade lite, fick barn, försökte få ihop det, hade en paus, återförenades, fick ett syskon. Och sen så bestämde vi oss helt enkelt att vi ska ju inte vara ihop. Vi är ju inte kära varandra och men vi har fått 2 fantastiska döttrar och vi var väldigt glada över att vi återförenades så att vi fick ett helsyskon. Och ja, men vi har en god fungerande relation idag där vi sätter barnen först och försöker ha en god kommunikation kring barnen. Och, alltså, det är klart att vi tjafsar så och tycker olika och bråkar ibland och man är inte mer människor. Och det är svårt att ha barn ihop med någon som man är så olik och har så olika bild om hur barnen ska skötas och så. Men samtidigt så håller vi det på en ganska bra nivå och... relationen är så pass god att om jag till exempel känner att jag saknar barnen för mycket så kan jag bara svänga förbi och gosa lite mer om och äta middag med dem och sådär. Och det är jag otroligt tacksam över att det är så. För att man hör så mycket skräckexempel om just det där. Att föräldrar som krigar och vill förstöra för varann och tar in nya partners och tvingar barnen att kalla dem för mamma och pappa. Det är sånt mardröm kring allt det där. Så att det är jätteviktigt för mig att aldrig bli så.
Det finns ju någonting paradoxalt i hela den här berättelsen om din familj. För att dina föräldrar har ju någonstans hållit ihop hela tiden.
Ja, de skilde sig ju när jag var... Hur gammal var jag då? Jag var väl kanske senare tonåren. Men de höll ihop under min barndom, gjorde de. Och det kan man ju fan undra hur min mamma orkade. Alltså. Men de skilde sig ju mycket på grund av min pappas missbruk. Så att han blev ju nykter. Och det här kanske var... 2001, 2002. Jag var 15 år kanske. Så att jag vet inte, jag...
Hittar de tillbaka till varandra sen?
Nej.
Okej, så de är skilda?
Ja.
Det var därför jag bara sett så här, sex barn och ändå hållit upp. För jag tyckte, dina föräldrar skjutsade er till... Okej,
men precis. De körde... Jag hade jag tolkade det som att
de ändå var ihop fortfarande. Nej.
Ja, jag kan förstå
att... de skilde sig.
Jag kan förstå att du trodde det när jag sa det om behandlingshemmet. Men de gjorde det bara för att det var så en stor sak.
Ja, det förstår jag.
Att deras barn ska in på behandling. Så de umgås inte idag. Men de kan ju prata och så. Men när det var så stor sak att deras son skulle in på behandling så kunde de möta sig det och köra in mig.
Så de skilde sig när du var 15 år?
Ja, hemma. Typ.
Och hur kändes det då? För dig? Tyckte du att vad skönt, de där ska inte leva ihop i alla fall?
Jag minns skilsmässan som... Ja, men jag tror att jag ändå kände att det var rätt på något sätt, för de bråkade så mycket och sådär, det klassiska. Men samtidigt så var nog tiden efter som var jobbigast. Det var när pappa skaffade en ny supersnabbt och mamma blev helt hysterisk, och mammas värsta sidor ur det här med sex och kärleks känslomässiga beroendet visade sig. Hon var helt galen. Så här.
Men tog hon hem männen?
Nej, men hon träffade ju ingen, men det, hennes galenskap yttrade sig nog gentemot pappa och pappas nya. Att hon åkte dit och skrek och slog sönder hennes bil och så här. Det var ganska galet liksom.
En italiensk svartsjö.
Ex-fru. Ja, exakt. I Sydeuropa så är det bara normalt. Här i Sverige så är man sjuk då liksom. Det är roligt.
Eller så säger bara mamma har lite ättemperament.
Ja, exakt. Det är fan snällt att säga så. Ja.
Jag förstår, men alltså värre saker har hänt.
Så är det.
Din bokberoende har du precis fått hålla i handen.
Mm.
Hur känns det då?
Det är otroligt. Ja, men det är som en helig stund när man får det fysiska exemplaret i sin hand. Något som man har jobbat med i liksom ett års tid, dagligen. Och som sagt, jag gör ju allt själv med min bok. Jag skriver ju själv, och det lägger jag mycket värde och stolthet i idag. När de flesta använder sig av spökskrivare och medhjälpare och så gör jag allting själv, och det är jag väldigt stolt över. Så jag var förbi förlaget igår och fick första boken i handen och kände sån jävla stolthet och bara så här och... Det är otroligt. Och det här är en bok då som handlar om min hjärtefråga, som är beroende och missbruk. Jag tror att det blir så naturligt när man själv har tagit sig ur det, så vill man liksom hjälpa andra så mycket man bara kan. Boken är som en förlängd arm på min beroendepodd då. Och ja, jag försöker skriva en bok som sprider hopp, som inspirerar, som krossar tabun och som förklarar liksom sjukdomen. För att det är så mycket fördomar och missförstånd kring beroende och missbruk. Och det, jag tror att det är viktigt att snacka om allt det här. Och hela boken är uppbyggd så att jag skriver mina historier om många ämnen. Till exempel, ja men så här, det är 20 kapitel i boken. Ett kapitel är barndom och uppväxt. Ett kapitel är medberoende. Ett kapitel är fördomar och missförstånd. Och då skriver jag min erfarenhet av det här ämnet. Sen plockar jag in Sveriges främsta expert kring det, som får svara på mina frågor om det. Och sen skriver jag en reflektion utifrån de här svaren. På så sätt blir det ju både mina personliga erfarenheter, så att läsaren ska få identifikation och igenkänning, men också tyngd genom experterna.
Du har forskat i det här.
Ja. De är liksom proffsen, och det är Sveriges främsta då. Och då tror jag att man får in många läsare när man både har det personliga från mig och expertisen genom forskarna och läkarna och terapeuterna. Så att jag tror att den kan fånga upp många i den här boken. Och den släpps den 3 januari, men ja, redan nu är ju förköpet igång, så att jag skulle bli jätteglad om folk ville beställa den här boken.
Jag ska definitivt beställa den. Mm. Och var beställer man den? Berätta.
Boken finns ju på alla stora bokställen, Bokus och Adlibris och så. Men jag vet att just nu, fram till den 7 december då, så kan man beställa den på Bokus. Och om man beställer före den 7 december så får man ett signerat exemplar av mig och boken först av alla när den släpps.
Det var inte dåligt.
Nej, det är inte dåligt. Och jag hoppas att den här podden släpps före 7 december. Så i sådana fall så får dina lyssnare chansen att få en liten autograf och hälsning från mig. Vilken grej.
Och det, glöm inte det. Det är från Nemo. Det är ingen...
Dussinpoddare.
det är inte en nobody.
Nej.
Det är inte en ingen.
Nej, exakt. Nej, men på riktigt, alltså, man ska vara allvarlig efter ett ögonblick. Så att Beroende är Sveriges största folksjukdom. 10% av befolkningen är beroende och det går 6 stycken anhöriga på en beroende. Så många lider där ute. Så många lider. Så köp den här boken till någon som du är orolig för eller någon som behöver den. Och det är, jag tror och hoppas att den här boken verkligen kan göra skillnad på riktigt.
Men då är jag ju beroende av cigaretter.
Ja, men då så. Köp 2 böcker, köp 3.
Det är exakt samma sak.
Mm. Ja, men det är samma mekanismer oftast bakom det här med flyktbeteendet och kickar och sådär. Så det är intressant det där med bakomliggande faktorer och det är, allt det här går vi igenom i boken liksom.
Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma,
tack,
kära du.
Men självklart, Nemo. Jag var så glad.
Tack.